ska vi se, då ska vi se. Då ska vi se, om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Till filmpodden, håller den podden. Vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Solberg, här är Erik Broström.
Martin, how can you be so obtuse?
The fuck did you just say? Fanny Agassi. Och Ola Aurell.
Alexandra Dumbass. Dumbass.
It's Dumas, you Dumas. Vi har sett Shawshank Redemption från 94. 1994. Med Tim Robbins, Morgan Freeman med flera. Regi, vad fan? Frank Darabont.
Ja visst.
Erik, ja. Jag vet ingenting om honom.
Frank Darabont gjorde även Den gröna milen.
Gud, en lika lång film.
Den är lika lång.
Heter den inte Den långa gröna milen?
Nej, den heter Den gröna milen. Okay. Men du har gjort den till Den långa gröna milen, tror jag. Du har gjort den här till Den långa milen.
En mil är ganska lång.
Vad sa du?
En mil är ganska lång.
En mil är lång.
Ligger i ordet.
Han ligger också bakom skapandet av tv-serien Walking Dead.
Jaha. Men i övrigt, jag googlar honom bara nu för jag visste inte vem han var, och det är ändå slående att han är ju ingen stor stjärnregissör. Han gjorde mycket så här, lite B-skräckiska skräckfilmsuppföljare och sånt där, skrev han manus till på 80-talet. Och sen gjorde han typ den här, och sen har han gjort mycket med tv-serier och
Green Mile. Han pikade där, det är ingen snack om det, va?
Nej, men han, ja, precis, jag tror inte han
har lite annat.
Han har inte skrivit det här.
Han har skrivit en adaptation, tror jag, och regisserat. Så att han ändå i högsta grad...
Ja, han skriver mycket. Han har skrivit den här och Gröna milen och The Mist, som också är Stephen King.
Ja.
Men det är inte hans berättelse.
Nej.
Men för jag tänker att den här och Gröna milen... Alltså, jag menar, de har den här lunsiga berättelsen.
Men Gröna milen är också Stephen King.
Jag tror Frank Darabont är Stephen Kings boy.
Det här är, just det, men det här står screenplay by Frank Darabont, och Stephen King har skrivit novellen.
Exakt.
Ja. Rita Hayworth. Är det någon som har läst den?
Nej, det har jag inte.
Inte jag heller. Jag tänker att, så här, vad fan, gör de en så här lång film av en novell? För, i och för sig, en novell av Stephen King kanske är 900 sidor.
Men han kanske bara skriver vad som händer. För i så fall kommer man undan på ett halvt A4.
Men jag tycker att det är ganska logiskt. För när man gör en film av en roman, så måste man alltid skära bort jättemycket. Ja. Och folk som har läst romanen tycker att ni fick ju inte alls med någonting. En novell kanske är lagom för en film egentligen. Att de motsvarar varann i tid och handling och innehåll.
Ja.
Den här filmen är ju också allmänt känd som så här, på IMDb är det världens bästa film. Mm. Det är den och Gudfadern som ligger så här högst på alla betygslistor och sånt där.
Det är en jobbig plats för en film att ha, såklart.
Ja.
Men jag tycker jag unnar honom att ha den. Alltså, är han en kille som knappt har gjort något
där
annat. Eller så är han lite i B-ligan över, så har han också gjort världens bästa film. Liksom.
Ja,
också på hans CV.
Det kan de inte ta.
Förutom sådär Flugan 2 och manus till Terpa M Street 3, så har den också världens bästa film.
Precis. Men den har ökat också, för jag kommer ihåg att den här låg kring 9,1. Den är uppe på 9,3 nu.
Helt otroligt.
Ja.
Kanske har nått en ny generation eller någonting, jag vet inte.
Det är en väldigt lättillgänglig film utan några som helst kvinnor.
Rita Hayworth, tror jag.
Hon är med på bild,
det räcker. Det är två talroller, och det är typ så här make sure the man double bag typ, ja, något så här. Ja, last time he didn't double bag, och sen är det typ någon banktjänstekvinna i slutet. Ja. Det är de enda som har repliker.
Ja, just det,
det är ju en film inte... om ett manligt fängelse, så det är inte jättekonstigt så.
Nej.
Men det är, ja, det är beundransvärt att man kan.
Vad heter han lite. Nu igen, han som har gjort det?
Frank Darabont. Ja.
I övrigt har vi ju också alltså, det här, det är massor med kända face som man inte kan namnen på. Mm. I casten.
Ja, det är mycket sånt där. Åh, det här är ju han.
Ja, han som spelar Haywood till exempel, William Sadler. Ja. Clancy Brown som spelar Captain Hadley, alltså den
Ja, jag är ju skadad, så Clancy Brown kan jag. Men jag, William Sadler skulle jag inte rakt på bara plocka.
Mark Rolston spelar Boggs.
Just det, som är med i Aliens, det är coolt.
Ja, just det. Alltså, det är massor med kända face.
Men det är ingen stor skådisfilm, tycker inte jag.
Nej, och Tim Robbins var väl inte stor stjärna.
Nej, men jag tycker inte att den är... Det är inte, jag menar, Morgan Freeman är väl bra, han kanske gör sitt livsroll på vissa sätt. Men,
ja, men han var inte jättestor skådis.
Nej, men jag menar, förutom att de inte är stora skådisar så är det inte heller en så stora insatser liksom. Det är inte deras förtjänst att det är en bra film, tycker jag inte.
Nej, det är frågan, vems förtjänst är det? När man tittar på filmen så är det så här, ja, alltså, allting är ju bra, men det är inget som direkt sticker ut.
Jag tycker att det är väldigt, den är väldigt starkt berättad och har starka scener.
Mm.
Och det är väl en kombination av manus och regi liksom. Jag tycker jag lägger allt på den här lite obskyra ungraren. Jag tycker det är hans film.
Jag ska slå ett slag för musiken också. Det kan göra väldigt mycket för ett tempo i en film, tycker jag. Den följer stämningen väldigt bra, så den blir starkare liksom. Det är så mycket som ska falla på plats för att allting ska klaffa, och det är väl därför folk tycker att den är så jävla bra, för att den är lätt tillgänglig att se och den väcker många känslor och har en stark berättelse.
Jag har också några teorier om varför den är så lättillgänglig.
Ja.
Vi kan ta det senare.
Ja, ja.
Första gången ni såg den, minns ni? Erik?
Jag har ett minne av att... första gången jag kommer ihåg att jag liksom... Jag såg den innan, men vi var bakis. Vi var ett gäng som hade sovit över hos någon. Det här var länge sedan, kanske var i ung 20-årsåldern. Och sen så gick den... Vi hade somnat till filmen. Den gick på DVD.
Nej.
Jo, där vi... Och vad menar du med det?
Nej,
jag somnar alltid till film. Och då var det så här, DVD-menyn ligger liksom och loopar. Och då är det liksom den här första musiken. If I didn't care. Och vi bara låg så här, du vet, man är bakis, man orkar liksom inte göra något åt det. Så det låg en timme och bara så här.
If I didn't care.
20 sekunder av den. Men det slutar med att så här, fan, vi slår på filmen nu, och sen såg vi hela filmen som jag ändå hade somnat ifrån. Men det är ett starkt minne jag har av det, men jag kommer inte ihåg första gången liksom.
Som ju också är sån Fallout-musik för mig.
Det är mycket sånt.
Ja, de mjölkar alla såna gamla låtar i den genren.
Okej.
Nej, jag minns faktiskt inte. Jag vet bara att jag sett den någon VHS kväll med Hedvig, förmodligen. Mm.
Ola?
Jag har ju sett den flera gånger, men jag vet inte. Jag misstänker tv eller någon hyrning. Det känns som en film som jag inte visste att den var så spektakulär när jag såg den första gången. Så det talar ju för att det är en så här TV4-film några år senare. Med paus för nyheter.
Det gör under för en dramaturgi.
Med bäst på TV4 på söndagkvällen. Med 40 minuters paus i mitten.
Alltså jag visste att jag gillade
det.
Det
är pisspaus.
Att jag föredrog en rejäl paus när man kan göra något annat framför ständiga reklampauser.
Det är sant.
Man går och lagar mat och sen återvänder man till filmen.
Mm. Jag minns inte riktigt när jag såg. Jag vet att jag någon gång runt 95... eller början på 96 så såg den här. Det kan ha varit på någon sån här bil. Men det var någon märklig bil. Det kan ha varit på tåg jag sett den här.
Alltså, oj.
Har ni känner till tågbio?
Nej, jag vet att det finns, men jag har aldrig gått på det.
Det kan ha varit att jag såg det på ett tåg någon gång. Jag minns att jag gjorde lumpen, och så pratade jag med en snubbe som han låg typ så här före mig i utbildningen. Så han skulle snart mucka. Och jag var där, så det var någon på våren 96. Och vi kände varandra från tidigare, från gymnasiet.
Ja.
Alltså från...
Ja.
Och jag sa så här, jag såg Nyckeln till frihet och han bara, oh, den är ju klockren, minns jag att han sa, Jakob. Att en, alltså, att en 19-årig kille säger, oh, den är så jävla bra. Ja, så ja. Det säger lite om att den går hem i, för att den går ju hem hos väldigt många. Liksom. Ja. Mm. Men just där att, så här, att två 19-åringar bara, fan vilken bra film. Liksom. Mm. Och även deras föräldrar kan tycka det också.
Ja, ja verkligen.
Så där någonstans såg jag. Men sen dyker den ju upp. Det är väl en av de största liksom, tv film succéerna.
Ja.
Det känns som att så här, har en tv-kanal inte så mycket idéer, du bara, vad fan, dra på Nyckeln till friheten. Ja. Går ju alltid hem.
Ja. Och den gick ju fruktansvärt på bio. Alltså den drog ingenting. Ja? Den drog inte in några pengar alls.
Är det sant?
Det var alltså, en riktig så här, slow starter och sen bara...
Wow, vilken lång tail.
Den hade en 25 miljoners budget och drog in 28 miljoner 800.
Mm.
Så knappt att den fick igen budgeten. Och sen så blev det som en kult som växte med DVD-uthyrningar.
Ja.
Jag såg en intervju med Morgan Freeman där han var så här, varför blev det så, frågade jag, tror det var Norton Show. Och han typ så här, ja men filmer säljer bäst med word of mouth. Du kan lägga hur mycket marknadsföring som helst, men det i grund och botten så är det den där första batchen av publik som kommer liksom sälja den vidare. Och att de typ så här, och så kommer de och säger så här, jag såg en så jättebra film. Ah, vad heter den? The Shimmy Shank Reputation. Skämtar han om att så här, det är ingen som kan titeln.
Det är en otroligt dålig titel.
Ja, det är svårt att säga.
Det fattas bara att Sean Connery hade sagt det. Så här, ja. The Shawshank Redemption.
The Shimmy Shank Revolution.
Nej, jag förstår ingenting av
det. Precis, det var ju en riktig slow starter. Och, ja, men det är liksom en restaurang. Alltså, en restaurang gör ju inte såna här jättestora reklamkampanjer. Det är alltid, det är alltid liksom, word of mouth som går. Ja. Jag var på en skitbra restaurang.
Men mest hyrda filmen året efter.
Men jag tänker mig kanske att marknadsföringen kan bli off i en film som är en sentimental familjefilm, men handlar om ett fängelse, så kanske den lanseras... Det skulle ju kunna vara att den lanseras som en fängelsefilm.
Jag har inte sett trailern. Det skulle man ju fan ha gjort. Alltså.
Men den är ju svår genre, för det är ju, genren är ju drama...
A young couple.
Men det är liksom inte drama som hamnar på feel good eller tjejhyllan eller sånt, utan det är verkligen så här ganska unga killar drama.
Man in stone. Mm.
Ja, nej men det är, ja men precis, det är ju, men det handlar ju om gubbar med. Också. Det är ju det är gubbar det handlar om.
Ja.
Gubbar i fängelse.
Men den är smart i att den är, förutom att det är centrerat kring just demografin män, så är det ju väldigt många öden och åldrar och olika typer som man engagerar sig i. Den är väldigt bred, så att allt från Brooks till Andy Dufresne är ju väldigt två olika karaktärer som man har olika känslor för.
Jag tror att den är väldigt universell i sin alltså, temat med att vara inlåst och längta till någonting annat är så universellt. Dels rent praktiskt om du är 19-åring och liksom, du har dina drömmar som krockar och gnager mot verkligheten, hur den ser ut.
Ja.
Alltså, det är så lätt att identifiera sig med fängelset, men också i någon sån här ännu mer så här symbolisk religiös mening nästan, att det här pissiga livet och så längtar man efter någonting annat som kanske inte ens finns där.
Ja.
Den känslan tror jag appellerar hos så många, och att även om de är gubbar så kan du vara 19 och du kan vara 60 och ändå känna den här känslan, längtan efter att äntligen få hamna i Mexiko där du kommer vara lycklig.
Jag tror man tittar på filmen och myser lite för att man inte har fått 30 år borttaget från sitt liv.
Ja, men så är
jag
det,
tror att det finns en njutning i att där, alltså inte att man njuter av att Andrew Dufresne har det, men att man på något sätt, det finns något så här, jag vet inte hur jag skulle klara det. Jag har inte förlorat 30 år av mitt liv i fångenskap. Mm. Gud vad skönt.
Ja. Alltså, jag tror att man kan resonera med för att det finns ändå lite grann.
Det verkar ju som att de har soft där, vill jag bara säga.
I fängelset?
Ja, ofta. De bara...
Förutom någon så här 5 års regelbunden raping och så här som händer.
Två
du får
utstå. År.
Ja, okej då.
Och han blev ju aldrig ens våldtagen. Är det någon sån här gay-grej som man inte får bli?
Vadå, eller? Han blir våldtagen.
Hela tiden.
Ja. Nej, de säger ju att han fick aldrig något i...
Jo, en av scenerna, men de säger
just,
ganska
just uttryckligen... den kvällen, men innan dess blev han ju våldtagen regelbundet i 2 år.
Jag tolkar det som att de bara slog honom. Och sen så
den kvällen. Han säger, jag skulle gärna säga att han klarar sig undan, men det här är ingen saga. Liksom.
Some nights he could fight off the sisters, some night he couldn't. Eller sånt
men
där,
då tycker jag att de borde lagt in en liten analsexhaltning i matsalen.
Ja...
Jag tycker inte det är en fängelsefilm annars.
Det hade de kunnat göra.
Det var en rookie-regissör på jobbet.
Ja, Frank Darabont visste inte att man haltar.
Han heter inte Frank Darabont, han heter Fluke Darabont.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men det, men jag tror, som du säger, det verkar inte så jävla illa i det där fängelset. Alltså, för det första är arkitekturen fantastisk. För det andra, de är jättebra kompisar. Jag tror att det är väldigt många killar som tittar på den här och bara tänker, vad bra kompisar de är. Jag skulle också vilja ha sånt härligt kompisgäng. Alltså, du vet, några är, alltså, det är massa olika karaktärer. Ja. De verkar liksom schyssta allihopa. Mm. Det är multietniskt. Det är kanon där inne.
Jag håller inte alls med. Jag
tycker citatet, han kom in, han var kaxig, stor i käften. Ja. Eller vad det stod på översättningstjänsten. Vi gillade honom direkt. Han bara, what? Alla andra grupper av män hade bara, okej, okay, jobbig, min kuk är större typ. Men här, vilken mysig liten mansgrupp. Det är som en sån cirkel.
Jag tycker min känsla är att efter 10 år så hamnar man i det där gänget som har bondat och som... dissa nykomlingarna. Jag tyckte det känns jättejobbigt.
Ja.
De verkar inte alls ha det bra.
Nej.
De verkar ha det tråkigt. Jag tycker de trycker också mycket på, istället för att det blir de där liksom, men du vet, gängen som ska knivhugga fram, så är det bara att de har tråkigt och snida schackpjäser och blir institutionaliserade.
Mm.
Jag tycker det är nästan värre än i många andra fängelseskildringar.
jag tycker generellt fängelsefilmer, det är inte så jävla illa, framförallt amerikanska fängelsefilmer. De här andra världskrigs, alltså krigsfånge fängelsefilmerna.
Great Escape.
Ja, men precis.
Det är ett sommarläger. Det är underbart.
Och sen Blood in Blood Out. Alltså det är för jävligt där inne, men det är ändå liksom du har ett coolt gäng att hänga med. Alltså det är hur många fängelsefilmer som helst som verkar så här. Det verkar lite för schysst för att det ska vara realistiskt.
Mm. Jag vet inte hur det är. Man vänjer sig väl vid riktiga fängelser också, antar jag. Men jag tycker det fångar, alltså det är ju det som gör att man relaterar till det också, att nej, men det är som att vara på ett jobb och ett vanligt liv.
Mm.
Och så är det lite pissigt och man inser att någonstans bortanför att jag jobbar på det här bygget så finns det mina drömmar och någon slags frihet. Mm. Men istället kommer jag bara stanna här, och det här kommer nog vara resten av mitt liv. För nu har jag mitt lilla hus och min familj och mitt halvtråkiga jobb och min chef som jag hatar lite men som jag är oberoende av. Och det blir ju en stark metafor liksom. Ja. Det måste ju inte vara, om det blir för mycket tortyr och slagsmål, då blir det ju mer ett äventyrsfilm och inte ett drama som speglar hur livet ser ut.
Nej, men och sen om de skulle liksom bryta ner den psykologiska, så här, hur deprimerade alla är, jag tror att det är svårt att ta sig till sig. Då är det bättre att vi dödar en tjock person i början och så slänger vi in honom i isolering några gånger. Och så skjuter vi någon som försöker hjälpa. Alltså så här, man skapar hur hemskt det är i små portionerar ut det lite så att man får se deras vänskap och så att man kan njuta lite av det.
Ja.
Jag tror det, annars så blir det för
du
mörkt.
Du tänker att
liksom
det här är best of fängelset vi ser hela tiden?
Det är best of dark moments i fängelset.
Ja, det är ändå dryga 20 år vi pratar om. Så här.
Mm. Ja, det är väl precis.
Det är en rolig film på det. Alltså, den har ju en ganska klassisk dramaturgi, men den har också en sån här, nästan så här inferno-dramaturgi, att den börjar på botten och långsamt jobbar sig uppåt, vilket är ovanligt. Normalt så börjar det med att det är lite så här halvbra, halvdåligt, och sen så ger man sig ner i någonting som blir värre och värre, och sen så lyfter det upp. Men den här börjar verkligen så här med så dåligt det bara går. Alla våldtäkter och den totala krisen och det värsta liksom black moment man kan tänka sig kommer alltså i början.
Ja.
Med rättegången, och sen är man ganska snabbt in i bara total terror och mötet med den här världen. Och
det är först på taket där som det vänder. För det är ju då han gör vakten en tjänst. Och det är då de spör upp han.
Men det är ganska sidigt taket. Och sen så fortsätter det att han jobbar sig uppåt. Och sen blir det ju liksom en kris med att han börjar konfrontera fängelsechefen och så. För att dramat ska hållas vid liv.
Ja.
Men det är verkligen att han jobbar sig upp från botten gradvis tills han flyr liksom.
Ja, verkligen.
Alltså, jag tycker det känns lite sådär. Det känns också lite mysigt när han muckar. Känns lite som att han pallar äpplen eller något.
Vad, när han rymmer?
Nej, när han sätter
när
på
han
den där musiken.
Ja,
och när han liksom...
Ja, musikgrejen
är... Han busar lite liksom. Mm. Han är som typ sommarskuggan.
Men den... jag förstår inte riktigt varför han slår på den där musiken. Jo, men det är för att han vill ge de andra fångarna någonting. Men det är ett jävla risktagande som han inte borde ha råd att ta.
Att han är en jättetråkig person.
Jag känner också
som
så.
Gillar sån musik.
Det är en väldigt typisk filmscen. Och kanske inte minst från den här eran, känner jag.
Ja.
Alltså här är det ju liksom musiken speciellt. Och att det är opera får stå för någonting större. Och
det får väl stå för att
någonting.
Han har gått i skolan, eller?
Ja, men på något sätt. Men det är så klyschigt att det ska vara opera. Jag tycker att det finns från samma tid kommer den här filmen. Vad heter den? Den här italienaren som gjorde någon sån här förintelsefilm. Han ska också spela opera, något jävla koncentrationsläger.
Ett underbart liv.
Ja, exakt, något sånt.
Kanske heter.
Han sätter väl också på opera, en koncentrationsläger eller något sånt. Och jägarna skulle också sjunga opera. Och det skulle också vara det där.
Herregud.
Du vet, kontrasten mot det här smutsiga macho-grejen. Men han kunde sjunga opera. Fanns något större i dem. För opera är så stort och fint. Och det är som, hela den här filmbilden av opera krockar så totalt mot verkligheten. Därför de allra flesta tycker att opera är jobbigt. Måste de skrika så mycket? Kan vi inte lyssna på bra musik? Men här är det liksom så här. Nej, opera, det förmedlar känslan av någonting som är renare och större än mitt hjärta kan säga.
Ja, men de borde sätta om den här Amadeus. Det hade de ju kunnat göra. Den kom ju innan.
Jag kommer återkomma till den några gånger med Family Guy-parodin som är fruktansvärt rolig som ett måste att se.
Jag tror jag sätter
det. Då slår, det är ju Peter som är Andrew Dufresne, då slår han på Holla Back Girl. Jag tror det är Gwen Stefani, är det inte?
Ja.
Och så är det Cleveland då som är Morgan Freeman så här. To this day I have no idea what that girl was screaming about. I don't even know what a Holla Back Girl is. But I suspect it's such a foul, disgusting thing.
Var det ett helt avsnitt som var Shawshank Redemption?
Ja, han kör Stephen King-trio så de gör tre stycken på ett avsnitt.
Okay.
Men jag ska spela upp ett sen som är, det är typ det roligaste Family Guy-skämtet jag har sett, men jag sparar det tills lite senare.
Mm.
Men det är opera-grejen där. Jag fattar inte riktigt varför han tar den risken. Jag fattar varför han tar risken när han tror att han har en chans att bli fri. För då finns det något som driver honom att utmana direktören liksom.
Mm-hmm.
Och kalla honom obtuse. Vilken otrolig förelämpning. Men den där opera-grejen, det är lite skevt att han tar den risken.
Jag håller med. För att hela grejen är ju att han är så oerhört disciplinerad, långsiktig.
Alltså
det är ju hela behållningen här. Och det är en ganska cool behållning också. Att med hammaren sådär att ofta i en Hollywoodfilm, om du planterar någonting och sen så visar det sig att han använder det, så är det ofta att det är fiffigt eller smart.
Mm.
Att han använder så här. Han liksom var... Men här är det bara... Nej, han var bara tålmodigare.
Ja.
Han gjorde precis det man trodde, men han bara hade så jävla mycket sådär självbehärskning och arbetsdisciplin. Ja. Att det var där överraskningen kom.
Men de är bra på maskera också, för de är typ så här, men tänk om du vill använda den till att gräva ur fängelset och han börjar skratta och typ så här, vad är det? Men du förstår när du ser den. Så jag tycker precis. De liksom släcker den elden ganska snabbt.
Jag vet,
snabbt,
men det är väldigt snygg att de gömmer precis framför ögonen på en. Och som jag säger, det är inte så där fast ni såg väl att det här, utan nej, fast han är beredd att göra det. Han är beredd att gräva i 600 år om det är det som krävs.
Ja, just det.
Och man bara tänker att ingen skulle ju... Jo.
Jo då.
Kan vi prata om att de inte planterar den här jättetama korpen som får flyga runt på bibblan?
Ja. Vad är issue där? Vad menar du?
Nej, den planteras inte överhuvudtaget, utan helt plötsligt går den in i ett rum och bara hej, fågeln!
Man bara accepterar att den finns.
Brooks har den i bröstfickan som en liten fågelunge. I kafeterian så säger han så här, are you gonna eat that? Det är en larv som han hittar i maten och så bara nej, och så matar han. Så han är etablerad ganska...
Etablerad.
Det är ju en etablering, vad mer behöver du?
Jag bara missat.
Du får titta på filmen.
Ja, men om man är lite sådär att man kanske inte är så uppmärksam, då missar man. Och så plötsligt står det bara en fågel i fängelset. Hur kan inte någon ha sett den fågeln? Vad gömmer han den? Jag undrar lite.
Jag tror inte han gömmer den. Han har varit där i 50 år. Han får lite leeway på grejer.
Han får ha en jävla fågel.
Gubben Brooks får göra lite som han vill. Jag tror det.
Så den fokar runt där, bajsar på arkitekturen.
Och... Gubben Brooks har ju sett så här fyra direktörer eller någonting komma och gå. Det var inte det. Någonting i den stilen. Jag tror att han har fått lite leeway. Vad tycker vi om voiceover?
Det här är ju voiceoverns voiceover-film.
Ja, det är verkligen.
Om vi ska släppa igenom en voiceover-film så är det väl den här. Det finns väl ingen som är mer...
Adaptation tycker jag är bättre.
voiceover. Det finns väl en sån...
Ja, men det är ju lite slappt, är det inte?
Alltså, det finns ju en sån här Hollywood-manus-skriva-regel som säger att voiceover ska man akta sig för att det blir lätt att man berättar med voiceover istället för att berätta med bilder, liksom.
Ja.
Så använd, om du ska använda voiceover så ska du använda det som en krydda för att sätta stämning snarare än att berätta innehåll, liksom.
Mm.
Men det här är väl säkert exempel på där man använder det bra.
Det är snyggt. Det minner ut i att man inser att han återberättar hela upplevelsen och att han är på väg. Alltså det, jag tolkar det som att han berättar den här på resande fot mot Sihuataneo.
Ja, precis.
För det är ju ett berättande om livet och det slutar ju med typ I hope to see my friend again, I hope.
Exakt, men jag tycker också att den berättar väl också i bild den här filmen.
Ja, alltså, ja, jo,
det är inte beroende av voiceovern för att fylla in information.
Nej, men det som voiceovern gör snyggt är att man förstår i slutet vad den här voiceovern är. Det är hans tankar, det är hans minnen.
Ja.
Alltså det är ett snyggt sätt att liksom lösa upp det på något sätt. Jag vet inte hur man ska beskriva det.
Ja, men det känns väldigt Stephen Kingigt tycker jag. Alltså Stephen King, liksom alla Stephen King-grejer och sånt där. Det är liksom sentimentalt och det är, han vill så gärna göra en film men han skriver böcker. Så det blir en voiceover. Det är lite som att lyssna på en talbok.
Men jag kommer inte på så många Stephen King-filmer som har voiceover. Jag tror inte Gröna Milen har
men alltså,
det.
Den som är
typ... borde ha det. Stephen King-filmer, nu är det bara min förd, men är inte de notoriskt ojämna? Liksom, att du har några som räknas som mästerliga.
Nej, men alltså, Stand By Me, som är typ den här filmen fast utanför ett fängelse när de var lite yngre.
Sant, det är också narration, ja.
Och det är också en av de bra... Vilka är det mer som är bra? Är det Carrie typ som räknas som bra? Den har väl inte voiceover, tror jag.
Shining räknas som bra, men inte av Stephen King själv.
Det räknas väl som bra.
Inte filmen.
Nej.
Alltså, TV-serien. Den långa.
Alltså, den från, med Tim Curry. Jag tror att den räknades som bra när den kom. Den var jätteläskig när jag var liten. Ja. Jag tror inte att den räknas som jättebra nu.
Nej. The Dead Zone. Med,
jag har fortfarande inte sett den här jävla klassiken. Mm. Som jag bara såhär, när ni berättar om den, när du berättar om den, jag blir så arg att jag inte har sett den.
Nej, men det är sant. Det kanske
ändå
inte är
så... bra filmer, får man säga.
Ja.
Ja.
Just det var det. Och sen, ska vi ta lite siffror eller ska vi ta lite trivia eller någonting?
Ja, men siffrorna är ju hemska. Eftersom den inte spelar in någonting. Den hade 7 Oscars-nomineringar och tog inte hem någonting.
Jaha.
Mm. Ja.
Bland annat bästa huvudroll måste ju vara Morgan Freeman, tror jag.
Var en huvudroll? Jag tycker ändå att Tim Robbins borde vara huvudroll. Om man ska ha en.
Det är taskigt att nominera honom som huvudroll. Alltså, och sen inte vinnare för att han borde ju... Han har ju vunnit kanske som...
Man skulle kunna argumentera att Morgan Freeman faktiskt är huvudrollen på ett sätt.
Ja. Nej. Vad fan. Alltså, men herregud, han flyr från fängelse. Det är han som blir alltså, du menar Tim Robbins är bara någon typ av extra jul i Morgan Freemans story.
Absolut inte.
Man börjar och slutar med Tim Robbins.
Man kan argumentera för att båda är huvudroller, men jag menar det att Morgan Freemans karaktär har en tydlig utvecklingsbåge.
Det har väl även den där korpen som börjar som...
Nej, det har den inte.
Nej, det är den bara fri.
Den blir bara
plötsligt
äldre.
Plötsligt är den jättestor. Den
släpps den inte iväg sen när gubben blir...
Jo, men den har inte genomgått någon förändring. Alltså, den har blivit äldre. Nej, absolut. Tim Robbins är också huvudroll. Men jag kan försvara att Morgan Freeman har en huvudroll. För det är hans historia i grund och botten. För han berättar den.
Ja, fast det är inte början.
Han berättar
det där
en historia
är lite inkonsekvent.
I början,
då är det ju plötsligt en vanlig film. Ja. Där man ser någonting som händer Tim Robbins. Och sen
det är sant.
Så börjar den här gubben berätta någon gammal ljugen Banks historia som han är.
Ja. Det är sant. Det är inkonsekvent. Det är lite slarvigt faktiskt.
Men det är, om man ska räkna, det är ju röst. Man får gå på röst eller på det faktiska huvudet som visas. När man pratar om huvudroller i den här, gissar jag.
Ja.
Och vi ser ju Tim Robbins mer.
Ja, visst, fine, jag lägger mig då. Men nomineringarna var bästa musik, original score, best film editing, best sound, cinematography, screenplay based on material previously produced, bla bla, best actor och best pictures. Det var tunga kategorier också.
Aha.
Och sen missade den på alla. Man tror att det också ledde till att folk blev intresserade för den. När den liksom hade slutat gå. Mm. Så blev det en hyrvideosuccé istället.
Ja, just det.
De bara den där chank 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 chank.
Ching chank. Jag har lite roliga, vill ni veta titlarna i andra länder?
Ja.
Det här är roligt. En del av de här är bara rena rama spoilersarna. Den danska är En världen utanför, alltså World Outside. Finska titeln är Rita Hayworth, The Key to Escape.
Mm. Ja, det är ju lite spoiligt, tycker jag.
Franska titeln är The Escapees.
Ja.
Man bara, okej. Okay. Vad var det mer? Canadian French är Into the Shadow of Shawshank. Tyska titeln är The Convicts. Lite tråkig bara. Mm. Typiskt tyskt. Det är konvikt.
Det är konvikt.
Konvikt in the movie.
They should have stayed in the rules were clear.
They would never have escaped from the German prison.
No opera for the convicts.
No opera. Maybe Wagner. Grekiska titeln. Last Exit, Rita Hayworth. Andra titlar på andra språk: Prisoners of Hope, Walls of Hope, The Wings of Freedom, Dreams of Freedom, Dreams of Escape, bla bla bla.
Mannen som klev in i ett fängelse och klev ut helt nerbajsad på andra sidan 20 år senare.
Han lurat alla med sina fix.
Herregud. Jag läste också två jätteroliga grejer. Det är att förmodligen om man kryper den längden som de sa. Mm. I så mycket avföring så skulle du dö, för att det är så mycket giftiga ånger i avföring. Så att liksom det att han skulle liksom ha krypit och dött. Nummer två, det är extremt risktagande att krypa igenom den där, för att det skulle vara öppet där röret slutar. Är inte alls, alltså det brukar vara ett galler som håller fast. Mm. Så då skulle han alltså ha krypit fram till gallret och bara fuck! Så kan man liksom inte krypa tillbaka.
Vända. Ja, så det finns
bara vända.
Alltså det finns ju mycket grejer med det där. Så har han, vet han de här grejerna? Har han en ritning på fängelset?
Men alltså han är advokat. Han vet ett och annat. Det lär vi oss snabbt.
Man kan ju ha tagit reda på den informationen på något sätt kanske. Jag vet inte.
Ja, för det känns som att det är en väldigt chanstagning med tanke på hur systematiskt allt annat är. Han har förberett det i 20 år. Sen bygger det på att det ska då... Ja, Oskar kan ju förutsäga, men att han ska slå sönder det röret. Vet väl inte han hur stark det är och sådär?
Nej, men då har han ju haft, han har haft ett gott antal år på sig att ta reda på det. Så det kan man väl ta. Men... Han skulle ändå ha dött by death by crawling through poop.
Fast, har han tagit reda på allt annat, så kan han ju tänka sig att ta reda på att det inte finns något galler där ute. Mm. Och det kan ju också vara så, vi vet ju bara det här återberättat genom Morgan Freeman. Han vet ju bara att han har krypt ut genom röret. Han vet ju inte hur mycket bajs det var. Det kanske var väldigt lite bajs på natten för att ingen bajsar då, till exempel.
Ja, det är sant. Det är sant. Och det är därför Morgan Freeman är huvudroll.
För att han inte sitter inne med all information.
Exakt, det är hans bild.
I flera veckor har fångarna bara fått äta fibrer. Det finns inget...
Det tog 10 år innan de kunde kontrollera fibermängden i fängelsekosten.
Andy Dufresne står där uppe och kärar taket för andra gången. Och sen ser det någon som bara, jag har fått ett arv. Han bara, jag kan hjälpa dig om alla fångar har fått fiber i 2 veckor.
Fråga på det? Nej, okej. Okay. Jag hoppar ner i bajsrören nu.
Det är Morgan Freemans favoritfilm av sina egna filmer. Har han sagt. Stephen King har också gillat den här som en av hans favoriter, men han tycker inte om att hålet är så runt. Han tycker att det är lite för cartoonish att Andy Dufresne hade grävt ett så perfekt rör.
Mimi.
Eller
det tycker jag är en rimlig synpunkt, men det är också extremt gnälligt.
Jag tycker det är extremt Stephen King. Det säger någonting om
det. Om det är hans enda synpunkt, I got notes. Alltså det bara, hålet är för runt. Det betyder att det är en perfekt film.
Verkligen. Jag har lite casting tänkte jag ta också.
Får jag fråga bara innan vi går vidare.
Ja.
På hålet.
Ja.
Hur långt är hålet? Alltså som han grävde.
Hur fan kan det vara? Han säger ju det, men...
Ja, men alltså han kom ju ut i tunneln sen. Alltså bajstunneln. Ja. Det är ju, vad är det, 500 yards eller någonting. Ja. Men själva hålet från cellen till...
Till bajsröret.
Ja. Alltså det kan ju inte vara jättelångt.
Nej, men jag tror han säger det också. Någonstans. Att han grävde sig, jag trodde det skulle ta bla bla. Ja. Det tog bla bla. Ja. Så jag tror att det finns någon måttenhet där. Eller så säger de bara hur många år det skulle ta. Men jag vet faktiskt inte. Det ser ut att vara gediget i alla
fall. Det ser ut att vara en tjock mur. Alltså några meter ser det ut att vara. Mm. Men det kan ju också vara, man ser att det kanske är flera murar han ska igenom. Vi har ju ingen aning.
Nej, precis.
Det finns ju en dramatisk pullback med kameran när de upptäcker hålet. Mm. Och då åker de ju en bit.
Ja.
Men det kan vara för dramatisk effekt. Jag vet inte hur...
Alltså, vilken, det är ändå en chansning att ta att bara säga, jag ska gräva ett hål igenom det här fängelset.
Så länge.
Alltså, det, vad som helst kan ske. Bara, du ska byta cell. Ah, fuck!
Ja, men verkligen. Ja. Alltså,
vi ska renovera det. Vi ska byta, det är stambyte. Vi måste in i alla väggar. Och,
exakt.
Ja,
det är mycket som kan gå fel på vägen. Om det är 20 års tid, han, alltså allt det där gruset som han går och tömmer. Det räcker att de ser honom göra det en gång så kan de börja undra varför släpper du grus genom byxbenet?
Precis. Så, för övrigt en blinkning till The Great Escape där de gör så.
De gör exakt samma sak, va?
Ja, men kvantitet. Alla har sådana här byxor som de liksom går och
påsar i. Ja, precis.
Tar när de marscherar. Det är omöjligt för tyskan att upptäcka. ja, precis. Men också det att han sätter upp provokativa affischer för en biblisk galning.
Ja, det är också en chans. Mm.
Som är så här, där, nu är den säker.
Han är väldigt nära att åka dit bara på den enda inspektionen man ser.
Ja.
Mm.
Och sen, jag menar, då tänker man hur många inspektioner har de. Men det kan ju också vara så där, det är inte så många inspektioner. Han har det safe eftersom han har...
Den inspektionen var nog den han fick. Och sen så var det så här, han kan hjälpa oss. Vi låter honom.
Ja, för det var ju också, jag tänkte när jag såg den, jag bara, det där var den snällaste inspektionen jag någonsin har sett.
Ja.
Typ den ena polisen går och så här petar lite på hans påbörjade schackpjäser.
Mm.
Alltså det man brukar se, eller liksom i oss, då är det ju så här, de bara river ner hela stället och typ pajar deras grejer.
Jo, men de är ju där för att utvärdera honom, inte
precis.
För att göra
Men så det är ju ingen väldigt, inspektion.
Det är ju en chansning. De hade ju lätt kunnat driva affischen eller bara öppna Bibeln, vilket är väldigt nära.
Vilket leder mig tillbaka till den här jävla operascenen.
Ja.
Då är det ändå så här, okej, jag slår på opera nu. Just de sätter mig i isolering. De kanske river min cell. De kanske tar bort mina privilegier för det här.
Precis.
Han har liksom inte tänkt igenom det här.
Nej. Och sen, vi förutsätter ju att han är så kall och rationell alltid, men han, det är kanske en sida. Han är komplex.
Ja, okej. Okay. Det är sant. Ja. Han, bara,
han är som en sån liksom lite aspig kille som är så här superfokuserad och planerar när det gäller schack, och så händer någonting annat. Så, bara, så kan han inte alls.
Och för de här två damerna sjunga opera, det är värt att slänga bort 10 års grävande.
Han har ju en obalanserad, för han är ju liksom nära att mörda sin fru, så han har ju det där knäppdraget i sig. Alltså han är ju inte en snäll, kalkylerande person. Han har ju också ett litet drag av att flippa och behöva behärska sig. Så att det är ju konsekvent ändå med hans personlighet som den skiljer oss.
Ja, men verkligen. Jag tar lite casting. Till Red, som i novellen är en irländsk rödhårig karaktär.
Jaha.
Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman, Gene Hackman, Robert Redford och Robert Duvall, alla considered. De behåller repliken "Maybe it's because I'm Irish" som ett skämt.
Just det.
Vilket egentligen "Why do they call you Red, baby, because I'm Irish?" Det är inget skämt i novellen, men här är ett skämt för att han...
Just det.
Ja, han slänger iväg
det
liksom.
Fan, jag gillar ändå det. Det var ju också vad heter den Jagad.
Ja.
När de är på St. Patrick's Day i Chicago.
Ja.
Och när det är en polis frågar en annan, Tommy Lee Jones, och bara, "You Irish?" Alltså han som frågar är svart.
Ja.
Och Tommy Lee Jones bara, "No, you?" "No, man."
Det är fint.
Ja.
Tilltänkta för Andy Dufresne, Tom Hanks.
Aww.
Ja, det funkat också. Ja.
Jeff Bridges, Kevin Costner, Tom Cruise, Matthew Broderick, Nicolas Cage. Herregud. Mm. Johnny Depp och Charlie Sheen. Hanks tackade nej för han gjorde Forrest Gump. Så han var verkligen tillfrågad och tilltänkt. Costner gillade manuset, men han höll redan på att filma succén Waterworld.
Oh. Var inte Koster han lite
hade ju
gammal?
Hellre gjort golfpron, tror jag, ja, som knullade med hans fru, än Danny Dufresne. Jag bara, jag gillar hans karaktär bättre. Jag ser mig själv som en jävligt knullig golfpron.
Ja, oh, herregud.
Johnny Depp och Al Pacino hade jag gärna sett.
Jag hade nog Johnny Depp.
Jag gillar lite att han inte har den här riktiga snyggis-stjärnutstrålningen.
Nej, det är sant.
Det finns någon poäng med det. Att det är en lite vanlig kille.
Det är bra med Tim Robbins att han, det finns något osympatiskt över honom. Han ser lite tokig ut.
Ja, och lite så intellektuellt överlägsen. Han tycker att, som de säger i början, han gick omkring och bara han såg ut som att han tyckte han var bättre än folk.
Ja. Nicolas Cage liksom, det hade varit, det är en helt annan film.
Ja, verkligen.
Ja, då hade han varit lite mer av en loose cannon.
Ja, eller hur?
Man hade inte blivit förvånad över operan. Man hade blivit förvånad över varför inte han sjöng operan över hela.
Han hade inte spelat opera hela tiden så det kom in.
Men, nej, men han ser ju lite ut som en sån jättetråkig försäkringsförsäljare, va?
Ja, perfekt.
Det är typ det han var.
Ja.
Mm. Ja.
Eventuellt skulle Matthew Broderick kanske, men han ser lite för snäll
ut. Nej, den lillen. Nej, det går inte. Nej. Han ser ut som ett djur.
Ja, jag tar bort honom från bordet. Ja. Bort med honom.
Det som är så bra med Tim Robbins som i casting är att han kunde ju spela typ så här, han kunde spela 28 och 52. Hans åldrande var ju helt otroligt. Mm. Ingen makeup, ingenting, utan bara så här, lite grått, mera grått hår, lite mera så här, kroppshållning som en äldre man.
Ja.
Jag tycker det var fantastiskt.
Funkar för väldigt
det,
bra.
För det är väldigt sällan man kan göra en karaktär som med det liksom, livsspannet över 20-30 år.
Ja,
och
får
det att se liksom, helt naturligt ut.
En som inte åldras naturligt är ju han, heter han Hayley, alltså han vaktkillen.
Hadley.
Hadley, han som spör upp folk. Han åldras inte alls.
Clancy Brown.
Nej.
Han är 30 när filmen börjar och slutar.
Kanske 32.
Men vi kan ju faktiskt lägga in lite supernatural thinking här, för det är ju ändå Stephen King novella.
Han är en evig ondskare.
Vad är det? Är det för att det här är ju så här, det här är Stephen King, ett Stephen King verk helt utan övernaturliga händelser. Jag fattar ingenting.
Men det är ju samma med
Stand by me.
Ja, han har gjort några sådana.
Alltså det är övernaturligt mycket. Men vi var så bra kompisar i alla hans böcker, så på det viset kan man ju säga.
Ja, det är lite övernaturligt.
Har du mer casting?
Tommy Williams hade de tänkt Brad Pitt. Men han valde en vampyrsbekännelse istället. Och en annan rolig sak. När Mark Ralston kom in på audition så skrek Frank Darabont: "Oh my god, it's Drake from Aliens!"
Ah, box.
Ja.
Han är riktigt bra. Han är riktigt creepy.
Ja, riktigt bra. Sidney Poitier tackade nej till rollen som Red, så han blev också tillfrågad.
Mm.
Och James Gandolfini gjorde audition för Boggs. Det hade ju verkligen gått. Men han tackade nej till slut.
Nej.
Och Jon Favreau gjorde audition för the role of Fat Ass, som är The Fresh Fish i början.
Mm.
Och han har sagt till Empire Magazine att det var hans värsta audition han någonsin har gjort. Och att det uppmuntrade honom att gå ner i vikt.
Okej.
Okay.
Oh.
Mm. Ah, har han varit? Ja, okej. Okay. Spännande.
Ja, jag skulle vilja spela upp en grej. Jag ska skicka den. Vi kan prata om något så länge, men jag ska hitta den bara.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ja.
Säg något kul.
Vi klipper här bara.
Okej.
Nej, men vi kan... Jag gillar hur de lägger upp för att det ska bli ett självmord innan han flyr. Mm. Jag tycker det är snyggt att de pressar det till att nu blir det riktigt mörkt här, nu kommer han ta livet av sig, vi slänger ut massa hintar att han mår dåligt och så vänder de på det. Fungerar väldigt bra. Även när man vet vad som ska hända så är det snyggt.
Ja. Get busy living or get busy dying.
Mm. Det är snyggt ju.
Men det ska man ju också säga med det här, alltså, anledningen till att jag tror många gillar den och att den slog så brett var ju också att så här, det är dels en hämndfilm. Och dels har du en sån här reveal på slutet som man inte såg komma alls. Jag tycker hämndelementet är viktigt.
Mm. Det är riktigt bra. Det är jävligt bra upplösning på den när han sätter dit alla. Ja. Det är snyggt alltså. Det är väldigt snyggt.
En av mina favoritdelar av filmen faktiskt. Hämnd.
Ja. Jag har skickat ett klipp nu. Det är från Family Guy när de gör spoof på den här. Och det är 1 minut och 45 sekunder in i klippet. Och det är alltså när Peter som Andy Dufresne gräver sig. Man får se när han rymmer. Och det är scenen vid bajsröret. Vi kan titta på det.
Ja, jag fattar precis.
Det underbara med det här skämtet är att så här, du kommer inte uppskatta den här spoofen om du inte har sett filmen, men det är just det att man vet att han väntar på Oscar och så hör man bara den där början på Vänner och man vet att det är det här som han kommer gå på och man vet, och jag hinner tänka, åh det går ju så snabbt, hur ska det se ut? Alltså det är så många lager där, alltså du vet, gud vad jag skrattar åt det där.
Ja, det är väldigt roligt.
Fan vad bra.
Den finns på YouTube, hela Family Guy Shawshank Redemption alltså.
Ja, det gör det. I två delar tror jag, om jag inte minns fel. Det är typ 8 minuter totalt. Jättemånga roliga grejer där.
För att varje gång på Wikipedia, om det är någon film eller tv-serie eller någonting, så är det så här pop cultural references. Eller någonting sånt där. Eller om det är någon bok eller någonting, så brukar det bara, de bara länka till olika...
Just det.
För det här måste ju ha en enorm lista av popkulturella referenser.
Den har
liksom... Men precis som Family Guy eller andra... Det har sånt oerhört avtryck i liksom modern filmhistoria.
Verkligen.
Alla så här, alltså även om man inte har sett filmen så kommer man fatta referenser till Shawshank Redemption.
Ja, men verkligen. Och på ett sätt lite mer visuella grejer. Den är ju väldigt visuell som vi är inne på. Den är inte så quotey. Alltså den är inte liksom, det finns inga så här starka catchphrase, kanske typ get busy living, get busy die, men det är inte det. Det har inte gjorts komik på det, det har snarare gjorts humor på Morgan Freemans liksom voiceover eller något sånt där.
Ja, voiceover är väl det som är quoterbart
liksom. Ja, precis, som ett element liksom.
Ja, men jag tycker det finns ett gäng alltså. Andy Dufresne who crawled through a river of shit and came out clean on the other side.
Jo, men man hör alltså, inte ju... folk säga det jätteofta.
Det är inte jätte... Det är väldigt refererat till fängelset liksom. Det är...
Ja, men jag minns en gång när jag var avstängd från Twitter i en vecka. Jag blev anmäld. Och då bara så när jag kom tillbaka, då var jag så här, de bara så här, alla folk bara så här, välkommen tillbaka. Jag bara, easiest time I ever did. I had Mr. Mozart to keep me company. Men folk fattar det. Folk fattar referensen liksom. Ja, jag tycker det finns jättemånga alltså. Make sure the lady make sure he double bags och sådana där grejer. Jag tycker det finns
Det är sant.
Alexander Dumbass.
Ja, den är ju bäst alltså.
Didn't you hear? Everybody here is innocent.
Fan, du har rätt. Ja, det är många.
Ja, det finns jättemånga.
Det är många.
Vad fan är det? Put your faith in the Lord, your ass belongs to me.
Mm.
Som Mr. Warden säger. Också superroll han gör.
Mm.
Ja, det, superbra insats.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Man hatar honom verkligen.
Ja.
Ja.
Ja, nej, så jag tycker den är extremt quotable.
Ja, det är den kanske.
Mm.
Ja. Hörni, vad ska vi gå vidare med nu då?
Ja, vad ska vi ta?
Jag skulle vilja ta upp en grej som jag sa tidigare. Varför jag tror att den här har slagit så brett.
Ja, det är intressant.
Det är för att det är en sån klassisk Kristushistoria. Och jag tror att det sitter så himla djupt i människor, i västerländsk litteratur och kultur,
ja,
att man bara så här, utan att ens veta om det, så tar man det till sig.
Mm.
För att det här är en sån Kristushistoria. Det är en oskyldig man som blir straffad, plågad, hånad. Han är liksom i helvetet, han är utsatt.
Mm.
Han tar sig, alltså till och med, det är till och med så kristet att han blir så smutskastad, alltså bokstavligen liksom, befinner sig i en tub av skit och kommer ut ren på andra sidan.
Ja, det är någon slags...
alltså, bara Kristus kan vara så ren.
Lite second coming of Christ.
Och sen till och med att de är så här, att de går in i liksom i katakomberna och så bara, oj, han är inte ens där. Precis som Kristus återuppstod på tredje dagen och försvann. Liksom, han bara gick upp i rök. Precis som det är så extremt mycket Kristushistoria i hela, alltså, och det bara återkommer hela tiden.
Men med reveals, det är så här, de öppnar graven till Jesus och bara, han måste nej, det är en tunnel där, okej.
Okay. Ja, precis
som jag tror du är helt rätt, fast jag tror att det är ännu mer universellt. På något sätt.
Jag tror
jag tycker att
vi ser som universellt är liksom kristen litteraturhistoria.
Nej, en del, alltså det är ju, jag håller med mig så långt att det är väldigt religiöst. Jag tycker också att liksom, fängelsechefen är så här typisk djävulsgestalt, vilket blir lite ironiskt om han håller på att tjata om Bibeln och är så mycket välkommen till helvetet. Här är det Bibeln som gäller.
Ja, men det är vad djävulen hade gjort.
Ja, precis. Så det är ju religiöst. Men jag tror ändå att den här andliga grejen, du är nedkastad i helvetet och du måste ta dig därifrån med din andliga kraft. Och det är inte för att du är en super badass hjälte, utan det är för att du har det här inom dig, och om du har tålamodet och viljan och gör goda gärningar varje dag, så kan du arbeta dig till friheten och kärleken liksom. Så det är väldigt kristet, jag håller med, men jag tycker också att det slår nog i något allmänmänskligt också.
Ja, jo,
jag tycker att det är lika mycket en Rocky historia liksom.
Ja, men Rocky är också Kristus.
Jo,
alltså alla de här storyna, alltså, ja, varje Mel Gibson film är en Kristus historia.
Men jag tycker det finns någonting med att det ofta är någon sån här, någon som ska testas och de visar sig vara väldigt badass och bättre än andra, och den här killen, han är ju lite grann, han är så här väldigt smart och kan siffror, men det är också väldigt mycket bara att han är en vanlig människa som kastas ner i helvetet med en gång och jobba sig upp väldigt långsamt och metodiskt. Jag tror att det ändå är en av de sakerna som svänger med den. Att det är inte så typiskt.
Är det lite antisemitiskt att han är så här, det där är Kristus, det är en judisk kille som jobbar med bank.
Trycker på den sidan av Jesus.
Ja, precis.
Istället för att liksom, men det finns ju någon snickeri. Nej, han är ju jude. Jesus var ju inte... Ja.
Jesus var ju snickare, men...
Det var aldrig så trovärdigt att han var snickare. Så.
Nej, han var mer av en people person. Mm.
Och
Nej, men så är jag... Det, alltså de här, och de här så bibliska eller kristna inslagen, de är så extremt närvarande hela tiden.
Ja.
Och jag tror att folk är så här, ja, just det. Inte att de tänker kristendom.
Nej, men jag gillar det här. Det här känner jag igen.
Ja, men precis. Ja. Då undermedvetet så tar de det till sig. Det
han bjuder oss till och med på vin, nästan.
Gör han?
På öl.
Ja, bra, men precis. Ja. Till mig och mina apostlar.
Mm. Ja. Sant.
Ja.
Mm, han har ett gäng.
Har de inte en sista middag också? De käkar ju hela tiden i den här filmen.
Ja, en middag är ju sist, men vi får inte, han pekar inte ut någon som förrädare.
Nej, precis.
Den är ju definitivt medveten om sina religiösa symboler.
Ja.
Men jag tror även att liksom Kristusberättelsen slår an vissa strängar som bara råkar vara sånt som alla gillar. Liksom. Att det här med offret och att tro på någonting och att liksom nå till den andra sidan genom att gå genom en skärseld. Alltså det finns något väldigt så universellt i det.
Ja, precis. Ja, men, precis. Och det är det också. Det är så här, jag menar vad som är helvetet och skärselden. Om det är fängelset som är helvetet och sen tar han sig igenom bajstunneln som är skärselden och kommer ut till himmelriket på andra sidan. Jag vet inte.
Mm.
Någonting sånt kanske. Ja. Eller så är själva fängelset skärselden. Det är som en prövning liksom till himmelriket, för han har inte varit människa i början. Han var ju en syndare i början. Han var inte en mördare, men han var en syndare. Och så hamnade han någonstans och sen var han tvungen att ta sig ut därifrån. Liksom. Så det var hans skärseld.
Precis, det finns ju något sånt inbakat, någon tolkning i manuset att både Red och Andy sitter i fängelset tills de på något sätt själva tänker att de förtjänar att lämna det. Mm. Det är samma sak med Morgan Freeman, han är ju liksom han går dit, det är på tredje dagen så men typ såhär, du är feel rehabilitated och då kan han liksom bara öppna upp och säga så här: fan vad jag ångrar allting jag gjorde och jag var bara dum i huvudet, jag känner mig inte orättvist behandlad, bla 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 bla. Ja.
Det bara råkar vara samtidigt som han når bajstunnen med sin lilla.
Nej, det är flera år emellan. Ja.
De har ju skapat en väldigt, så här, ett väldigt komplicerat mord som ju, där han ju på ett sätt har extrem otur för att någon kommer att mörda hans fru just när han funderar på att mörda Amelette Bly.
Ja.
Men det blir ju liksom lite rätt. Hade han mördat sin fru på riktigt, vilket han hade kunnat göra, då hade man känt lite för lite för honom.
Ja.
För att han ska fly. Ja. Men hade han varit helt oskyldig, då hade ju den här religiösa berättelsen blivit lite sämre. För då är man ju, man vill ju ändå att han ska vara, du ska vara skyldig. Du ska vara en människa, vi alla smutsiga liksom.
Han skulle kunnat gjort det, han gjorde det inte.
Ja,
men...
så att det fanns någonting i dig där som gjorde att...
Ja, men, och han anklagar sig själv för att han drev sin fru till den här andra mannen. Han säger ju det till och med, att han säger, ja, jag var ingen bra man, alltså, jag var ingen bra make, bla bla bla. Kanske skulle kunna ge bort någon slags pris för bästa överspel till han som är mördaren på riktigt.
Mm. Ja. Jag tycker att han var skitbra på ett creepy sätt.
Alltså, han spelar ju över, men någonstans kan man ju tänka sig att den killen faktiskt spelar över på riktigt. Det finns ju såna lite såna jobbiga personer som han ju etablerar som skulle spela över.
Eventuellt.
Man har ju träffat lite såna, alltså, nu sätter jag på min show, för det gör jag varje gång jag får chansen att berätta om mig själv.
Ja, jag kan tycka att han tycker det är lite för roligt, för att jag tycker inte att historien är så rolig bara.
Nej, men det håller jag med om. Att,
Maybe not do stand-up.
Ja.
Kan man väl dra slutsatsen.
Don't quit your day job.
Jag gillar Morgan Freemans avmätta parole hearing, den sista.
Ja, den är underbar.
Ska vi titta på den?
Ja, det kan vi göra.
Mm. Ja.
A politician's word so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did?
Well, I am.
There's not a day goes by I don't feel regret. Not because I'm in here, because you think I should. I look back on the way I was then. A young, stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. That kid's long gone, and this old man is all that's left. I gotta live with that. Rehabilitated. It's just a bullshit word. So you go on and stamp your form, Sonny, and stop wasting my time. Because to tell you the truth, I don't give a shit.
Did you order the code red?
Verkligen.
Tror ni att det är fångar, var fångar på 90-talet som hade parole hearings som drog hela den här harangen och så var det någon sån parole som bara, he's stirring the Morgan Freeman!
Not again.
Ja, precis,
jag this week
de är så
already.
Jävla trötta på att höra den.
Jag tror att eftersom de är fångar så har de inte riktigt där disciplinen att lära sig allt utan till, utan att köra en förkortare grej.
De sitter bara och lyssnar på opera
rehabilitation,
hela tiden.
That's just a bullshit word. Den typen av grejer tror jag kör mycket.
Vad roligt om de har bestämt sig för att göra den här och typ så här: okej, jag memoriserar en rehabilitation. I don't know what that means, typ så här. Och så kommer de in där så bara, how are you today? do you want to know if I feel a certain way? Or, yeah, do you feel like you're ready to get out of here?
Ready to get out? That's just bullshit. Made a politician.
It's not my cue.
Oh, fan.
You want some coffee? Coffee, that's just a bullshit dream.
han verkar ju inte tycka så mycket om kaffe, men den här frågan om han vill ut den...
Jag var ett tag sedan jag tog fram den här trivian. Jag skulle känna mig nästan lite smutsig om jag inte sa de här extremt dumma grejerna som jag hittade. American Humane Society övervakade alla scener med Brooks kråka. Och när han skulle bli matad med den här masken så sa de: det där är för grymt mot masken. Vi måste hitta en mask som dog av naturliga orsaker. Och så hittade de en sån och så filmade de scenen.
Oj då.
Men har de träffat en fågel? De kunde ju gett vad som helst.
Ja, men alltså att bara så här, nej, du måste hitta en larv som har dött av naturliga orsaker. Jag är för att man, jag är emot liksom djurplågeri, men en larv vet jag inte. Jag vet inte.
Man måste ju dra gränsen någonstans om man ska ha med en sån där.
Det känns lite, det blir för mycket jobb. Scen. Och sen hittar jag nu en jävla orsak till den där operascenen är med. Rob Reiner, nej, inte Rob Reiner. Frank Darabont höll på att skriva manuset men körde fast och då satt han och lyssnade på opera och bara, åh, det här ska jag ha med.
Mm-hmm.
Visst att det var något sånt dumt.
Ja.
Och sen, vad hade jag mer? Jo, i Taiwan, vet ni vad den hette där?
Vadå?
1995:Fantastic.
Fantastiskt. Men är det sån bara, vi tar lite ord?
Jag vet inte, för den släpptes i Taiwan 1995. Och sen bara var de tvungna att lägga ett ord som var fantastic. Så många trodde att det skulle vara typ en actionfilm eller någonting.
Nej,
fantastiskt.
Och året den kom.
Jag vill att alla filmer också, från och med nu ska heta
den
så.
Den kom till Taiwan året efter, så den kom 94, men den kom till dem.
Ja,
men den utspelas inte 95.
Nej. Det är ju också ganska så här, väldigt tydligt förankrad i en annan tid.
Ja.
Anger massa årtal.
Ja. Underbar titel.
Vet ni vad jag har problem med?
Nej.
Jag har ett problem med att de är så super chill med den här liksom interracial socialiseringen i fängelset. Det känns overkligt, orealistiskt. Att alla så här, svart eller vit, det spelar ingen roll. Det här var 40-50-talet.
Mm. Jag tror även det, nu så är det en jättegrej.
Ja, självklart. Liksom. Det är jag tror absolut inte de skulle bli kom. De hänger fast, i sina klickar.
Nej, det finns inte en enda så racial slur och så vidare. Nej. Men det känns lite 90-tal att de har bestämt sig. Vi har gått igenom det där nu. Nu gör vi filmer där vi har en svart och en vit kille som är kompisar och så är det bra med det.
Ja, inte bara det, men alltså, hela så här, kompisgänget är så här. Det är några svarta, det är några, alltså, de är supercoola med varandra. Jag kan inte se att det var så.
Nej, absolut inte.
Naturligtvis inte. Jag tycker det här bara är konstigt. Stephen Kings konstiga fantasier om hur liksom ett reko grabbgäng kan vara på filmen.
Stephen Kings fantasi är ju att han är irländare, så att det är ju tror att det är en filmkonvention att
nej, men jag menar mer att det inte är några som helst konflikter. Alltså det är ju inget farligt ställe att vara på. Det är typ som Bullerbyn där.
Nej, det dör ju några stycken fan.
Har vi sett samma film?
De sitter ju och så här gafflar.
Ja,
okej.
Jag tycker
att filmen gör så här, den visar allt det dåliga i början med våldtäkter och mobbing av de nyinkomna som de knäcker. Och sen är de klara med det. De har fattat vad det här för ett vidrigt ställe. Det här är det sämsta stället på jorden. Nu behöver vi inte tjata om det.
Nej, precis. De gör en markering och sen får vi fokusera på relationerna.
Jag tycker också att det funkar.
Har ni någon favoritscen?
Ja,
alltså hela revealen är ju väldigt bra.
Ja, den är grymt bra. Vad var det jag tänkte på?
Jag har en, jag kan börja.
Ja, kör.
När Brooks berättar för gänget att Andy ska hjälpa en vakt med hans deklaration. Hans sparkonto.
Ja, just det.
Han är inne på biblioteket. Det är första gången han liksom börjar på något sätt få bli omtyckt där inne av alla. Och Brooks berättar hela storyn. Man får inte se hela, men han
Mr. Deacon, you want your sons to go to Harvard or Yale?
He didn't say that. God is my witness, Deacon.
Deacon just blinked for a second, then he laughed himself silly, and afterwards he actually shook Andy's hand.
My ass.
Shook his hand. I near soiled myself. All Andy needed was a suit and a tie and a little jiggly hula gal on his desk. He would have been Mr. Dufresne, if you please.
Making a few friends, huh, Andy?
I wouldn't say friends. I'm a convicted murderer who provides sound financial planning. It's a wonderful pet to have.
Nej, det var feel good.
Ja.
Det var något feel good över det som jag gillade. Mm.
Jag tycker Brooks sorti också är väldigt fin. Jag tycker det är roligt att man får höra att han är lite mörk, att han ändå har varit en mördare. För han är ändå så här typ maybe I'll do a robbery and they put me back in.
Mm.
I'll shoot the manager. Maybe I'll shoot the manager.
That would be a bonus. Det är nog min favorit också. För att alltså, jag saknar lite det där att de ska kännas lite... jag menar, vad fan... Tänk om man hade mördat sin fru och hennes älskare.
Mm.
Det hade kanske gjort honom lite mer spännande.
Mm, mm.
Det här är ju ändå människor som man har bedömt inte ska komma ut igen, många av dem.
Ja.
Det är, men de sitter och så här, vet du vad han gjorde sen? Han var så cool. Och de andra bara, är det sant?
Det tycker jag också om när han har rymt och de sitter och berättar gamla skrönor. För att de berättar för varandra och de har gjort det hela, alltså det är liksom deras, det här är deras version av hopp på något sätt. Att en kom ut.
Just det,
att, för alla har hört, tittat på det flera gånger. Det är ingen som får informationen på nytt.
Nej.
Utan det är ett sätt för dem att bara så här, kommer du ihåg att en av oss kom ut? Och Andrew Dufresne sa så här, bla bla bla, jag vill ha öl och bla bla bla. Och typ så här, och han fixade det. Och de bara, jag vet, jag var där. Du vet, så här, det är så kul att de sitter och minns bara.
Mm.
Jag gillar den scenen.
Ja.
Men sen, jag tycker den här filmen håller ett ganska bra tempo rakt igenom. Jag tycker många scener är skitbra. Det är svårt att välja en favo. Family Guy-versionen tycker jag är helt underbar.
Ja.
Jag gillar den början när den här tjocka killen dör. Allt kring det, just den här spänningen mellan att de leker sin lek, men att även under när han knäcks så blir det lite så här. Fast det här är lite, alltså de anar någonstans, vi har vant oss vid att leka den här leken, men är det inte lite äckligt? Och sen när han dör så fattar på något sätt alla att jävlar.
Vi kanske ska hitta en ny lek.
Men vi kan inte säga det, utan vi måste bara, vad sa du? Vem bryr sig vad han hette? Liksom, men att man ligger i luften, att de känner det. Också att det här är sjukt.
Ja. De har ju så god stämning där annars. Så
det
får man
ju. Det är så tycker jag god stämning.
Ska vi inte bara sitta och surra lite?
Surra lite, vara lite snubbar. Ja. Men de kanske är så här gamla skolans förbrytare. Kanske var så i USA också att det var så här pistolbängt och dynamitgubbar och sånt. Dynamitarden, kassaskåpsbängt.
Nej, det är bara nu för tiden allt våld finns.
Ja, det är så här tufft i fängelse.
Ja. Ja, ska vi gå till frågan eller?
Jag tycker vi kan göra det.
Ja.
Ska vi börja med Ola då?
Ja, den håller absolut. Den? Ja, den håller. Den är jättebra. Den håller påfallande bra. Det enda som känns daterat är det är något med ljussättningen som känns 90-tal. Mm. Men det behöver man inte bry sig om. Det är inte sämre än någon annan ljussättning, men det man märker att den är gjord. Väldigt bra film tycker jag.
Mm. Mm.
Ja. Kul så här tidstypisk att vi sett med liksom 80-talskomedierna riktat till unga killar och så kommer 90-tals förvånansvärt oironiska drama till en lite mer mogen psykologi. Mm. Det finns fler av också.
Fanny Agazzi, håller den?
Ja, var det jag nu? Ja. Mm. Ja, jag tycker den är tråkig.
Grejen är att du tycker den var så himla lång. Den är 2,20. Det är en helt vanlig film idag.
Det är verkligen inte jättelångt.
Men den känns ju väldigt så här,
alltså, jag har sett alla säsonger av oss. Det var inte långt ett enda gång.
Men den har ju tre slut. Det är väl det som är störigt.
Den är lång. Men jag tycker att det matchar filmen. För filmen handlar ju om 20 år av liksom tålmodigt väntande. Ja. Det är klart att filmen ska vara lång.
Ja. Men fan, förlåt.
Problemet är att jag inte är speciellt tålmodig som person. Jag vet inte om någon har märkt det, men det tryter lite. Jag skulle kanske vilja ha någon mer våld scen. Men nej, men den är ju mysig. Alltså, det är svårt. Den är så puttrig och mysig. Den påminner mig om den här filmen En oväntad vänskap. Har ni sett den?
Ja.
Mm.
Ja. Nej, men den är väl sliskig?
Nej.
Vilken är det? Är det den franska?
Ja, just det.
Ja, nej, den
är sliskig.
Det är en kille som kör runt en annan dude i en rullstol.
Ja, men det var en sån här film hade kunnat vara. Att nu ska vi lära oss av något av varann, vi som kommer från olika världar. Men den här är ju inte... Tycker inte jag.
Okej då. Men vet du vad? Den håller väl ändå som en puttersoppa. Så. Mm. Jag är inte imponerad, men den håller.
Mm.
Oh. Ja. Mm. Vad ska jag säga? Någon har gjort den bra.
Mm. Cool.
Ja, Erik Broström.
9,3 på IMDb. Jag skulle säga 9,9.
Alltså.
Ja, nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att det är ett bra betyg. Nej, men jag har inte så många invändningar på den här filmen. Jag tycker att den är bra och den håller. Big surprise.
9,9.
Den håller.
Ja, jag får säga att den håller också. Det är ju på något sätt den bara... Den är stark på sina ställen och den är rolig på sina ställen och det är liksom den hela tiden så här framåtlutad. Den bara går och går och som vi nämnde, det är snyggt att kunna sammanfatta 20 år på 2 timmar och 20 minuter. Jag vet inte hur de är. Det är så här, Gudfadern kan göra det också. Det är någonting som... Det är en bra film. Det är ett bra hantverk att kunna göra. Så, och alla skådespelare är snyggt castade och gör ett jättebra jobb. Och regin är fantastisk. Den har få svagheter i den här filmen. Så helt klart håller den. Det är ingen snack om det.
Ja, det är enhälligt. Med reservation från Fanny.
Ja, förvånansvärt kritisk Fanny. Ja.
Det gillar jag.
Ja, jag gillar också, men nästan intressant. Alltså, den känns lite för självklart bra.
Men det är märkligt att man tycker att den är så himla lång. Men i tid är den ju inte så himla lång.
Men det är för att det inte händer någonting.
Det händer ju saker hela tiden.
Nej, men det händer ju ingenting som händer. Det är ju mer någonting som när man hör på en saga.
Ja.
De bara... Och sen kom prinsen till slottet.
Det är något som händer.
Det är någonting som händer, men det är ingenting som händer. Som en film händer. Man ser inte en prins som kommer till slott.
Jag tycker det låter sjukt stort att prinsen kommer till slottet. Nej, men, om du frågar mig.
Men det är ju väldigt många gubbar i små rum som pratar med varandra. Det är ju väldigt stor del av den här filmen.
Men framförallt är det ju en gubbe som pratar om dem. Och det gör det att också. Man kommer väldigt långt ifrån allting. Det är väl också det som är kanske en reservation med voiceover, att det blir väldigt distanserat och så.
Det kan jag köpa. Ja. Vill ni veta vad vi ska se nästa gång?
Ja.
Ghost.
Åh gud, tack mamma mia!
Oj. Ja.
Är ni redo för lite Swayze?
Jag är så redo för lite Swayze.
I was born ready for that Swayze.
Jag är redo för specialeffekter.
Aha.
Och för kärlek.
Ja.
Jag är också redo för utländska titlar, för det här kan ju bli jätteroligt.
Ja, jag hoppas verkligen hitta något smaskigt där, för det är
dreja med spöken.
Ja, jag tänkte. Nu drejar vi spöket eller något.
Ja, drejar med den gasten där.
Vad heter den på svenska? Eller ska
den heter Ghost, jag har inte sett den.
Okay. De har precis hunnit börja.
Ibland gjorde de inte översättningar.
Tur att de inte förstod att Whoopi var med. För då hade det ju blivit en...
Jaha, en värsting till.
En värsting till mentalist.
En värsting till drejare. En värsting till spökdrejare. Kör allt.
Jag längtar tills dess.
Vad heter det? Vi ska vidare i Patreon-avsnittet. Ska vi prata om lite andra grejer?
Yes, det ska vi göra.
Men tills dess, jag har varit Martin Svaneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi och du har varit Ola Aurell. Vi hörs.
Hej då!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.